Den här sången, den innehöll faktiskt det som är de ord som är tema för den här söndagen i många av kyrkorna i vårt land, nämligen kärlekens väg. Och jag har valt att hålla mig till det här temat även om jag inte kommer att läsa just de texterna. Jag kommer inte att slå fast en kärlekens väg som gäller generellt för alla. Jag tror nämligen att kärlekens väg i många avseenden är personlig och unik för varje människa. Vi kan inte rakt av kopiera eller härma någon annan och tro att vi ska lyckas orientera oss. Jag skulle ändå vilja börja med att lägga en grund med några allmängiltiga bibelord som kan få vara både ögonöppnare och vägvisare när vi söker vägen, kärlekens väg. Eller kanske en spelplan. Ni vet, en spelplan är ju faktiskt en begränsning. En spelplan ramar in och skapar förutsättningar för den frihet som sen själva spelet handlar om. Utan gränserna så skulle det bli kaos och anarki. Men med gränserna, med ramen, med spelplanen så kan man gå ut och spela sitt livsmatch. Se de här bibelorden som en sorts spelplan, en grund. Är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det står i Romarbrevet 12. I första Johannes brev 4 står det: rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Får jag först säga att kärleken är inte undfallande eller mesig. Kärleken är modig och en 100-procentig vinnare. Jesus säger på ett ställe: om någon slår dig på den högra kinden, så vänd den andra kinden till. Och då måste vi tänka till lite grann. För vad står det om någon slår dig på den högra kinden? Om jag skulle få för mig att slå till någon, en motståndare, och jag är högerhänt, vad träffar jag då? Ja, jag träffar ju den vänstra kinden. Eller hur? Här talas det alltså om ett förnedrande slag. Det talas om ett slag med utsidan av handen mot den högra kinden. Från någon som tycker sig ha rätt eller som har makt över någon annan, som har bestämmande rätt, som är över den andra. Herrens slag mot tjänaren, eller den fege mannens slag mot kvinnan. Ett slag på den högra kinden. Och vad handlar det här om? Låt inte hatet segra. Res dig upp och säg: slå på den här kinden istället. Vilket är att samla glödande kol på någons huvud. Alltså väcka samvetssmärta hos den människa som har slagit. Jesus säger: om någon ber dig om skjorta, ja, men ge honom manteln också. Och här talar Jesus om sin samtid, där en romersk soldat när som helst kunde begära av en annan människa: jag vill ha dina kläder. Om de utnyttjar sin makt och säger: jag vill ha din skjorta. Ja, men ta min mantel också. Då samlar du glödande kol på den personens huvud. Samvetssmärta. Vad är det jag håller på med egentligen? Eller om någon ber dig gå en mil, vilket en romersk soldat kunde be någon bland befolkningen göra. Kan du gå med mig och bära den här packningen? Så var de tvungna att göra det. Men istället för att bara gå den ena milen så säger man: jag går en mil till med dig. Man tar kommandot. Man vänder situationen. Man byter spelplan till kärlekens spelplan. för att samla glödande kol på någon annans huvud. Vi som kyrka i Sverige, vi står inför stora utmaningar. Pandemin har klätt av oss och vingklippt oss, och vi behöver fundera över hur våra nya kläder ska se ut och hur vi ska få lyftkraft igen. Just nu granskar kyrkan dessutom i flera program på tv och olika poddar, vilket är både smärtsamt och i viss mån viktigt och nödvändigt. Tryggare kan ingen vara. Är det många som tittar på? Många utanför kyrkan ser de här programmen. Det är ett exempel. Heter det inte så? Nej, Gud som haver barnen kär heter den. Ja, men alla fattar. Hur ska vi reagera på det? Ja, jag tror att det klokaste, som så ofta, är ödmjukhet och transparens. Utvecklingen i Ukraina kommer att väcka en andlig längtan hos väldigt, väldigt många. Och frågan är, vilken beredskap har vi att möta de behoven? Jag skulle kunna lista fler utmaningar som kyrkan står inför idag. Kommer vi att klara det? Ja, jag tror det. Därför att församlingen är Guds församling. Han vill vägleda oss om vi söker honom. Och vi har så många löften att luta oss mot i den här utmaningen. Moder Teresa har sagt så här: vi kan inte göra stora saker, bara små saker i stor kärlek. De där orden har levt inom mig inför den här gudstjänsten, och jag anar att det är när vi förstår det som vi befrias till tjänst för våra medmänniskor. Det är då krampen släpper. När vi erkänner för oss själva, vi kan inte göra stora saker, bara små saker i stor kärlek. Det är då vi blir en kyrka som berör vår omvärld. När jag förberedde den här predikan råkade jag ramla över ett flera år gammalt nyhetsbrev från en pastor och missionär som heter Göran Holm, som beskriver den mission han bedriver i Moder Teresas hemland Albanien. I det här brevet berättar han om sin senaste resa i det här landet, som jag för övrigt har besökt. Han kunde ha berättat om tusentals utdelade biblar eller starka väckelsemöten. Men han berättar om den fattiga familjen Kola, som genom missionen fått en toalett med dusch. Han berättar om de 54 fattiga familjer som pastorsparet Alketa och Claude i staden Skodra i norra delen av landet hjälper. Och han berättar om en annan familj i staden Elbasan som på grund av sjukdom är beroende av hjälp. Jag är just nu anställd av Frälsningsarmén. Någon skrev träffande om Frälsningsarmén: Frälsningsarmén är rörelsen som alla älskar, men som ingen vill vara med i. Och vi skulle kunna grotta ner och se varför ingen vill vara med. Men jag tycker hellre att vi ska fundera över varför alla älskar Frälsningsarmén. Och jag tror att svaret är ganska enkelt. Frälsningsarmén är kända för att älska och bry sig om. De finns på gator och torg för att hjälpa människor. De ser de minsta och mest utsatta, och de gör någonting. De gör någonting konkret. De går kärlekens väg. Jag läste bara här igår att deras katastrofteam är redan på plats och hjälper i krigets Ukraina. Frälsningsarmén finns nästan överallt. Och överallt så jobbar de nära nöden, nära människor med behov. Och jag frågade faktiskt här om jag fick lämna swishnumret till Frälsningsarméns Ukraina-hjälp. Och det fick jag tillåtelse att göra. Så om ni skulle vilja swisha en gåva till stöd för Ukrainas folk, så kan ni få swishnumret här och nu. Har ni en penna? Eller har ni en telefon? Så kan ni skriva upp det. Jag testade numret och det funkar alldeles utmärkt. 900-900-4805. 948-05. Jag ska försöka ge några exempel på vad det innebär att gå kärlekens väg. Men också vad det inte innebär. Jag tror nämligen att det finns risker att gå vilse därför att vi missförstår just vad kärlek handlar om. Lisa och jag läser just nu en hel del från Lukas evangelium utifrån en bibelläsningsplan som ligger på vårt köksbord. Jag kommer att ta några exempel från den läsningen. Den bästa vägledning vi kan få för att hitta kärlekens väg är att följa Jesus och lära av hans exempel. Han är kärlekens väg i sin egen person. I Lukas 5 läser vi så här. När han var i en av städerna stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan. Emellertid spred sig ryktet om honom allt mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be. Jag inbillar mig att de flesta av oss inte har några problem att se helandet av den spetälske mannen som en kärlekens väg. Jesus visar att det inte finns någon rädsla i kärleken. Och vi känner intuitivt att det Jesus gör är rätt i den här situationen. Trots att han struntar i fördomar, trots att han river ner förbudsskyltar. Vi förstår att han följer en inre röst. Och han chockerar. Han provocerar omgivningen. Han fick inte röra vid den här mannen. Inte enligt konventionerna. Han gör det ändå. Men hur är det med fortsättningen då? Jesus hade dragit sig undan nöden för att be. Kanske har vi något att lära här av Jesus. Han möter behoven som kommer i hans väg, men han låter sig inte ätas upp av behoven. Utan han tar sig tid med sin far. Och vi kan ju fråga oss, varför gör han det? Ja, jag tror att han behövde inre vägledning för att ha kompassen rätt inställd på vad han skulle göra. Han behövde lyssna in den där inre rösten för att kunna orientera sig. Kärlekens väg är inte synonym med utbrändhetens väg. Snarare med vishetens väg. Ha inte så bråttom att vinna världen för Gud att du missar vinnandet av en enda människa. Det är ett citat från någon för mig okänd. Men jag har stavat många gånger på den där meningen. Ha inte så bråttom att vinna världen för Gud att du missar vinnandet av en enda människa. Kan det vara så att vi lurar oss själva att tro att det är i ambitionens namn vi ska vinna världen medan Gud väntar på att vi ska bli stilla och lyssna? Någon har provocerande sagt att ju mindre du anstränger dig desto mer får du gjort. Gud har kallat oss till liv, han har kallat oss till frihet. Han har kallat oss till ljus, till glädje. Psalmisten talar om gröna ängar och vatten där vi finner ro. Vi får inte glömma att det är det som är livet med Gud. Dag Hammarskjöld skriver: Vi söker inte insatsen, utan insatsen söker oss. Och vi är den trogen om vi väntar beredd. Insatsen söker dig. I jakten på evangelierna och apostlagärningarnas kristendom så finns risken att vi försöker skapa den själva istället för att ta emot den ur Guds hand. Jag har hört många förslag på hur kyrkan ska bära sig åt för att på nytt evangelisera Sverige. Men alla de här idéerna har inte rubbat min tro på att den enda absolut nödvändiga vägen är att du och jag varje dag överlåter oss i Guds hand. Ge våra liv åt Gud och ställer oss till förfogande för hans vilja. Om jag är beredd att gå i de gärningar som Gud har förberett så kommer jag att få vara med och förändra världen en smula. Det är mångas små handlingar gjorda i stor kärlek har alltid varit den överlägsna vägen för att vinna världen för Gud. Jag läste en bok skriven av Anders Petter Sjödin, en bok som heter Sök Guds ansikte. Statistik på hur människor har kommit till tro. Och där kan jag läsa, hade speciella behov, 1-2%. Besökte en kyrka slumpvis, bara gick in, 2-3%. Pastorn eller prästen var dynamisk, 5-6%. Inte 56, 5-6%. Fick besök av kristna, knackade dörr, 1-2%. Vuxen söndagsskola, 4-5%. Evangelisationskampanjer och tv, 0,5%. Någon av kyrkans aktiviteter som lockade, 2-3%. En vän vittnade och tog med till kyrkan, 75-90%. Och någonstans behöver vi lyssna till det här, även om det bara är statistik. Du och jag, i vår vardag, är kyrkans absolut viktigaste tillgång. Vi hittar ett strålande exempel i Lukas 5. Den texten handlar om några män som har en vän som är förlamad och ligger till sängs. De vet att Jesus är i närheten i en gudstjänst där det är så mycket folk som har kommit från hela landet att huset är proppfullt och det är fullt utanför. Och när de antingen övertalar den här mannen att följa med dem eller om han övertalar dem att ta med honom, det förtäljer inte texten. Men de kommer bärande på den här mannen till den här gudstjänsten och de upptäcker att vi kommer inte in. Det är för mycket folk. Men de ger sig inte, de klättrar upp på taket, de börjar ta bort takteglet tills de kan fira ner den här mannen framför Jesu fötter. Mitt i en gudstjänst, mitt i trängseln och nyfikenheten, trots alla dunkla motiv bland åhörarna, så möter Jesus den enskilde. Och jag tänker att det här är väldigt viktigt i våra gudstjänster, att det finns utrymme för samtal och förbön. Kanske är det så att det viktigaste mötet äger rum där ute på kyrktorget. Några ord avslöjar en människa i nöd, en människa med behov. Behov av någon som lyssnar och förstår. Kanske gör du en större gudstjänst genom att avstå från den här salen. Ta med dig din vän in i ditt tillriggade rum. Fortsätta samtalet. Be tillsammans. Lyssna och vara en medmänniska. Var närvarande för den som Herren sänder i din väg. Och här tror jag att vi kan träna upp en lyhördhet. Så att vi blir bättre och bättre på att inte missa tillfällena som dagligen kommer i vår väg. Att faktiskt stanna upp och lyssna på en annan människa. Gå en liten vägsträcka. Visa intresse. Och frimodigt använda vår tro till att stödja och hjälpa. Några verser längre fram i Lukas 5 möter vi Levi. Vi läser så här: sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullendrivare med namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Han gav en fest för Jesus i sitt hus, och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till hans lärjungar: hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus svarade: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Min son Johan var inte gammal när vi satt och såg en Jesusfilm, när just den här scenen gick på tv. Och plötsligt avbryter han och säger till mig, vänder sig till mig och säger: pappa, vet du varför jag tror att Levi bara reste sig och följde Jesus? Jag tror att han saknade hopp, men Jesus gav honom hopp. Och därför reste han sig upp och följde. Många, många människor har en stark längtan. Man kanske inte riktigt vet vad man längtar efter. Men hungern efter Gud är nedlagd i skapelsen. Varje människa har ett rum här inne som hungrar efter Gud. Och som inte blir tillfredsställt förrän det rummet är fyllt med Guds ande. Man är medveten om att det fattas något. Man kanske till och med drömmer om någonting i sitt liv. Men man saknar tro, man saknar hopp. Och så var det med all säkerhet för Levi. Därför fortsatte han att leva som han alltid gjort. För han hade inget alternativ. Men Jesus gav honom hopp. Jesus visade på en väg och hans liv förändrades. Varför bryr sig Jesus om Levi? Varför tilltalar han honom? Vad såg Jesus hos honom? Det här var ju ett vardagsmöte. Levi penna, hans uppmärksamhet och förmåga att registrera och anteckna, det han använde i sitt dagliga arbete, var gåvor givna av Gud. Levi får ett nytt liv och hans gåvor blir till välsignelse. Från att vara hatad tullindrivare så får han använda sina gåvor till att skriva ner världshistoriens mest betydelsefulla livsskildring. För Levi och Matteus är nämligen samma person. Han skriver ner Matteus evangelium så vi kan läsa till välsignelse än idag. Vi läser också att Levi gav en fest för Jesus. Och han samlade många vänner. Det är också en gåva. En gåva att använda för att vinna den här världen för Gud. Har du gåvan att samla människor omkring dig? Att ordna fester så att människor kommer med glädje? Använd den gåvan. Vad vill Gud med de människor som vi möter i vardagen? Ja, men tänk att få vara ett redskap till att förlösa det inneboende, instängda som finns i människor. Att få se en människa blomma ut. Det var Jesu person. Är det din och min person? Det intressanta när man läser de här texterna, det är att alla de texter vi läst väcker protester och frågor. Det blir ibland våldsamma reaktioner trots att Jesus gör det som är gott. Man kan ju undra varför. Kärlekens väg är inte alltid bekväm, varken för dig själv eller för människor runt omkring. Därför att kärlekens väg bryter mönster. Kärlekens väg avslöjar människors fördomar. Avslöjar människors rädsla och brist på medkänsla. Jesus sätt att prioritera såra stoltheten hos det etablerade, hos de självgoda. Jag ska återvända till Moder Teresa. Hon skriver så här: i en dikt som heter Gör det ändå. Människor är ofta oresonliga, illojala och egoistiska. Förlåt dem ändå. Om du är generös kommer du kanske att anklagas för själviska motiv. Var generös ändå. Om du är framgångsrik kommer du att vinna falska vänner och sanna fiender. Var framgångsrik ändå. Om du är ärlig och uppriktig kommer människor kanske att utnyttja dig. Men var ärlig och uppriktig ändå. Det du tillbringar år med att bygga upp kan någon annan rasera över en natt. Bygg ändå. Om du finner frid och lycka kommer kanske någon att bli avundsjuk. Var lycklig ändå. Det goda du gör idag kommer kanske att vara glömt imorgon. Gör gott ändå. Ge världen det bästa du har. Och det kanske inte räcker. Men ge det bästa du har ändå. För i slutändan är det här en sak mellan dig och Gud. Det var trots allt aldrig en sak mellan dig och dem. Berör jag andra människor med mitt liv? Jag ställer mig ofta den frågan. Svaret kan göra ont ibland. Men det är värt det. Fariseerna och de skriftlärda i de här texterna, de hade behövt ödmjuka sig inför det de såg. De hade behövt gå in i krisen och be om nåd över sina egna liv. Men istället så hårdnade de. Och en kyrka som inte berör sin omvärld och för människor ut i frihet har förlorat sin sälta. En kristen som inte berör sin omvärld behöver väckelse i sitt eget liv. Jag skulle kunna ta många exempel från Lukas evangeliet. Jag ska bara ta ett till. I den här texten i Lukas 7 så möts två folkmassor. I den ena går Jesus i det man skulle kunna kalla ett triumftåg. Han har sina lärjungar runt omkring sig. Han har en stor hop av människor som följer i hans väg. Man är entusiastiska. Man har sett fantastiska saker ske. Han är på väg in i staden Nain för att fortsätta sin verksamhet. Ut genom stadsporten kommer ett annat tåg. Ett sorgetåg. En änka vars enda son har dött. Och de möter det här festtåget. Det är ungefär som att Melodifestivalens feststyra krockar med Cancergalan. Försök att sätta er in i Jesus situation. Han kunde ha varit yr av framgångskänslor. Människorna följer mig. Jag är någonting. Jag är stor. Det händer saker i min omgivning. Alla vill följa mig. Och blundat för nöden och gråten och förtvivlan så möter honom i det andra tåget. Men han bryter sig loss ifrån festtåget. Och går fram till änkan som förlorat sitt enda barn. Och hon blir hans fokus. Och hon möter den här kvinnan. Och han gör det som vi kanske drömmer att vi skulle kunna göra. Han uppväcker sonen till liv igen. Men även om du inte kan ta den här texten bokstavligt till dig och tänka det där skulle jag vilja göra, så se ändå symbolhandlingen i detta. Vi byter gärna trottoar när vi möter den sorg som vi tycker är för svår eller det vi inte riktigt orkar med just nu. Istället för att inse att vi ibland, vår kärlek ibland prövas av människor som genom sin livssituation kräver allt. De har utan att ha bett om det blivit beroende av andra människors medkänsla för att överhuvudtaget överleva med förståndet i behåll. Låt oss inte byta trottoar. Utan när du möter en människa som du vet kämpar, börja prata om det som du vet är det viktigaste i den personens liv. Jag hörde att du hade drabbats av det här. Jag hörde att du hade fått ett sjukdomsbesked. Jag hörde att din man hade dött. Hur går det för dig? Inled ett samtal. Våga möta. Och när vi gör det så händer någonting. Här är Jesus den stora förebilden. Jag kunde berätta om när Jesus är på fest och kvinnan faller ner, den här synderskan faller ner vid hans fötter och tvättar hans fötter med sitt hår. Omgivningen reagerar med bestörtning. Eller kvinnan som inte vågar finnas i andras närhet på grund av sin orenhet och som har lagt ner alla pengar hon har för att bli frisk utan hjälp. Men som smyger sig fram och rör vid tofsen på hans mantel. Jesus klarar av henne också. Eller Jesus möter barnen och säger, vad ni har gjort för en av dessa minsta, det har ni gjort för mig. Lärjungarna ville visa bort dem, men Jesus tar upp dem i famnen och säger, barnen tillhör Guds rike. Vad var hemligheten i Jesu liv? Ja, vi är ofta rädda, de flesta av oss bär på en ryggsäck av fördomar och vi fastnar ofta i verksamhet och effektivitetskrav. Men vad var basen i Jesu liv? Han hade hört rösten, du är min älskade, du är min utvalde. Guds röst i sitt eget hjärta. Han visste vem han var. Han visste sitt värde. Han var rotad i kärleken. Och i kärleken finns ingen rädsla. Han lydde den inre maningen. Oavsett vad yttre omständigheter krävde eller förväntade. Han gick den väg som Gud visade honom. Börjar du se kärlekens väg framför dig? Franciscus av Assisi sa, gå ut och förkunna evangeliet. Om det behövs, använd ord. Och om du behöver använda ord, be då om ord som befriar, som bekräftar, som helar, som tröstar, som gläder. Jesus slår i Lukas 24 följe med de två Emmausvandrarna. Han går ett litet vägstycke vid deras sida. Han lyssnar mest, men han talar också trons ord och deras hjärtan börjar brinna, står det. Ska vi be om att få gå ett vägstycke med någon som behöver det just nu? Och jag vill sluta med en bön som jag formulerade mycket för min egen skull. Men om du känner att det här är en bön som du skulle vilja be med i, så be tyst i ditt hjärta när jag nu ber den här bönen. Fader, gör mig idag lyhörd för din röst och villig att göra det du viskar i mitt inre. Om du vill och kan använda mig till hjälp och glädje för någon den här dagen, så gör det. Om inte, hjälp mig att vila i att jag är lika värdefull och älskad av dig ändå. Befria mig från bekvämlighet och själviskhet och öppna mina ögon för andra människors behov. Helige Ande, min hjälpare, fyll mitt inre med din kraft och glädje. Hjälp mig att vara närvarande i nuet och ge mig mod att uthålligt följa Jesus. Amen.